Röster.
Dagens programledare är Olof, Roger och Per-Åke.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Idag är det den 8 september. Vi som leder den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor.
Per-Åke Jonsson.
Olof Kjellén.
Det närmar sig allmänna val i Sverige och vi har bjudit in samtliga partier som är representerade i Lunds kommunfullmäktige till valsamtal. Och idag har turen kommit till Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet bildades 1917 som en utbrytarfalang ur SAP, Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Sedan dess har de bytt namn flera gånger, men har sedan 1990 och framåt hetat just Vänsterpartiet. I Lunds kommunalval 2022 fick partiet 10,97% av rösterna. Med tanke på mandatfördelningen i övrigt så innebär detta att man är Lunds fjärde största parti. Hur avser man utnyttja denna position? Våra gäster idag är Helena Falk, kommunalråd i Lund, såväl som Alexandra Thomasson, regionråd för Region Skåne.
Vi hälsar våra gäster välkomna med en stor applåd. Vi inleder med några korta frågor, med korta svar då. Helena, hur gick kändisspaningen i Almedalen? Såg du några intressanta kändisar?
Det gick jättebra. Förra året var det ännu bättre, för jag spanar gärna på kungligheter. Och då såg jag några sådana. Men det gick rätt bra. Tyvärr tyckte jag då att det var väldigt många av de här högerextremisterna som var där. Som ju är för sig kändisar, men som jag inte tycker så mycket om.
Nej, det är väl lättare att tycka om kungafamiljen kanske för många människor. Alexandra, kort inledande fråga, kort svar. Hur går kampen för jämlik hälsa och klimaträttvisa?
Kampen är stark och jag tror på att vi en dag kommer att vinna den. Men just nu så känner vi inte visst motstånd och hårda vindar.
Men innan vi dyker in i utfrågningen så ska vi lyssna på en låt.
Du lyssnar på Fontänbubbel. Här vi hörde var Product med Denzel Curry, Kenny Beats.
Okej, då kör vi rakt på frågorna då. Vänsterpartiet i Lund föreslår att Lunds kommun ska tillämpa en lägsta nivå för månadslön för heltidsanställning om 28 000 kronor. Och frågan är, men om medianlönen i Lund är på mer än 38 000, hur är det då rättvisa?
Det är en väldigt bra fråga. Egentligen är det ju inte det. Men jag tror att vi kommer ganska långt med en sån lönehöjning. Man måste ju också, om man är kommunpolitiker, då vara lite seriös och räkna på vad saker och ting kostar. Och det har vi också gjort. Så att få upp allas löner till 28 000 kronor är inte alls omöjligt. Det är fullt rimligt, skulle gå att genomföra. Det är väldigt viktigt att vi får upp lönerna för de som är lägst betalda. Vi har anställda i Lunds kommun som tjänar 23-24 000 kronor i månaden. Det är svårt att leva på en sån lön och vi tycker ju inte att det är värdigt för någon som arbetar heltid på Lunds kommun. Det är också de grupperna ofta som gör väldigt, väldigt viktiga jobb som vi inte kan vara utan. Lokalvårdare och måltidspersonal till exempel.
Men då är det så här att vanliga yrken med lägre lönenivåer ligger ofta redan runt 28 000 kronor eller strax däröver. Ett fåtal ingångsjobb ligger runt 23 000 kronor. Så det ligger redan vid 28 000 kronor. Kan man säga. Så då är frågan, det kostar er mycket lite obekvämhet att erbjuda 28 000 kronor eftersom det redan är en regel. Är det inte precis det som man brukar kalla för valfläsk? Varför inte spänna musklerna lite? Är ni rädda att förlora väljare?
Du, det är en jättebra fråga där. Så här är det. Vi har begärt ut statistik på alla anställda som tjänar under 30 000 kronor. Och det vi ser då är att det är väldigt många som ligger väldigt lågt. Och det är inte bara ungdomar det handlar om. Det kan man ju tänka först att det kanske är väldigt unga människor som precis har kommit in. Men så är det inte heller. Utan det är också erfarna anställda. Vi tycker att det skulle vara helt rimligt att börja med 28 000. På sätt och vis är det okontroversiellt som du säger. Men inom det politiska livet i Lund och att föreslå detta som parti så är det inte helt okontroversiellt. Jag tyckte att vi gick fram rätt så tydligt med det här förslaget. Men vi fick ju också många, om ni kanske såg på Facebook när vi la upp det där i våras. Var det många som blev väldigt arga och argumenterade emot att vi skulle lägga sådana förslag överhuvudtaget.
Men då ska jag ställa mig frågan från ett annat håll. Alltså 28 000 menar att också ungdomslöner ska ligga hög? Blir inte det en väldigt hög tröskel? Alltså, blir inte det väldigt höga ungdomslöner i så fall?
Jag tror att det finns ju en del specialanställningar för ungdomar som vi gör till exempel tillsammans med universitetet när man mer pratar om studentjobb eller praktikplatser och så. Och det är klart att där kanske man kan tänka annorlunda. Men jag kan ju tycka att ja, även om man är en ung person som kommer in och blir heltidsanställd och gör ett jobb i Lunds kommun så ska man ha en lön som går att leva på.
Men är ni då, är inte Socialdemokraterna med på den frågan menar ni?
Det återstår väl att se. De har ju inte lagt något liknande förslag. Jag vet att de också tycker att det är viktigt att höja de lägsta lönerna. Jag har förtroende för att Socialdemokraterna kan stötta oss i att få igenom en sån satsning. Vi fick ju tillsammans med Socialdemokraterna för 2 år sedan igenom en lönesatsning i budgeten där vi la 10 miljoner i en pott som skulle fördelas ut till undersköterskor och stödassistenter. De jobbar oftast inom LSS-verksamhet. Det gick Socialdemokraterna och Moderaterna med på, så det fick vi igenom. Vi får väl se vad som händer efter valet om vi kan få med oss dem på en låglönesatsning av det här slaget också.
Okej, ni är emot det som Moderaterna döpt till trygghetshyror men som egentligen är identiskt med marknadshyror. Ni vill alltså inte ha marknadshyror. Och frågan är, Sverigedemokraterna vill inte heller ha marknadshyror. Kommer ni att samarbeta med SD för att uppnå ert mål, det vill säga helga ändamålet medlen?
Så jag tänker att vi får ju ta ställning när de lägger ett konkret förslag och något sånt konkret förslag har vi inte sett. Så att vi tror att de bluffar lite när det gäller just det där. För de har ju faktiskt haft en hel mandatperiod att faktiskt förhandla in det i Tidöavtalet till exempel. Men det har man inte gjort.
Vilken fråga då? Att inte ha eller inte ha marknadshyror?
Att inte ha marknadshyror.
Du menar att det finns marknadshyror idag?
Nej, jag menar att det finns ju tvärtom ett förslag på marknadshyror som Moderaterna driver. Men SD har ju inte använt sitt veto att säga att vi inte vill ha det, så att säga.
Har de veto?
Ja, det har de ju i att de har ett avtal med regeringen i Tidöavtalet. Där har de ju fått igenom massor av sin politik. En av deras prioriterade frågor skulle ju kunna vara stopp för marknadshyror, men det har de helt enkelt inte valt.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi hörde var Svea Rikes grav med Lastkaj 14. För att röra oss från, liksom för att tillfälligt lämna Lunds kommunpolitik och prata om hur era strategier inför er kommunikation på riksplanet har varit, så har ni har i väldigt hårda ordalag kritiserat sittande tidigare regering. Men samtidigt så kan man ju lätt få intrycket av att ni har utsett andra oppositionspartier till era huvudfiender inför årets val. Inte minst utifrån era kampanjer på sociala medier. Ni har krävt att få sitta i en regering om det blir ett maktskifte. Och ni visade redan 2021 att ni menade allvar genom att fälla en socialdemokratisk minoritetsregering. Min fråga är då, tar ni inte väldigt stora risker genom denna utpressningstaktik? Är kravet på moralisk renhet helt enkelt er överordnade ideologiska princip?
Om vi tar väldigt stora risker. Ja, men jag menar att man måste ju våga för att vinna. Och vi har ju provat det här med att bara vara ett stödparti. Och det har ju inte gett så mycket vänsterpolitik, helt ärligt. Så att vår nya strategi är ju att vi måste in och vara med för att det faktiskt ska bli vänsterpolitik.
Men alltså utifrån vad den här... det som hände nu 2021, det var ju att ni fällde det här januariavtalet på grund av en sån här... alltså att nyproduktion där de redan har ganska höga hyror, att just de specifika hyror så skulle hyran kanske bli lite högre. Men var det ett rimligt pris att betala för att sen få en SD-majoritet efter det? Liksom?
Jag tror att vissa frågor, man behöver titta på frågorna utifrån det perspektivet, är de systemförändrande eller inte? Jag blev ju till exempel väldigt upprörd när man slopade värnskatten, som var en av de skatterna som ganska rika människor betalade och som bidrog till välfärden. Och då hade jag en partikamrat som sa till mig, men den är ju bara att återinföra. Vissa saker är lätt att återinföra och vissa saker är väldigt svåra att ändra när man väl har genomfört dem. Att ersätta den hyresmodellen som vi har i Sverige idag med marknadshyror.
Fast det gäller ju inte alla, det gäller bara en specifik del, alltså där det redan var ganska höga hyror. Liksom.
Ja, men mycket tyder ju på att man såg det som ett första steg för att sedan införa det. Och i och med att det blir all nyproduktion så blir ju det beståndet där du har marknadshyror, det växer ju hela tiden.
Men det var också så att det var ju bara en utredning än så länge, så det var inget regeringsförslag att liksom nu...
Och det var ju därför vi tyckte att det hade varit ganska enkelt för Magdalena Andersson då, eller Stefan Löfven var det kanske, jag kommer inte ens ihåg. Det var ganska enkelt för dem att säga att nej, men vi släpper det då. Vi gör inte det. Det var en utredning, vi släpper det. Det sa de ju inte. De försökte säga det i efterhand när de förstod att vi menade allvar. Nej, men det var en utredning, sa de då. Och det är ju de experter på. Sånt måste man syna. Och den frågan var så pass viktig att det var värt att göra så som vi gjorde. Och frågan om att sitta i regering, där tror jag att alla partier svarar samma sak. Om ni ställer den frågan till de andra partierna också, så tror jag att de säger samma sak. De släpper fram en regering som de själva ingår i.
Fast vissa, till exempel Centern, har ju varit mer liksom sådär att vi tvekar, att de har varit mer att vi kanske inte nödvändigtvis behöver sitta i regering liksom. Men ni har varit väldigt på liksom att...
Ja, det är väl Centerpartiet i så fall som är lite tveksamma.
Men inte det, kan man inte säga, alltså när man väl, alltså är det inte riktigt, alltså vi har ju ganska länge haft så att, är det verkligen självklart att det är bra för en politisk rörelse att kräva regeringar, så är det inte, kan det inte vara bra, så det här riktar jag inte bara mot er, utan det finns många andra som också har det problemet liksom, att, men att blir det inte alltså, med tanke på att också regeringar, om vi väljer att dels så försvårar det ju olika majoriteter om, och alltså skiftningar om någon har bestämt sig att de ska sitta, och dels så tenderar ju regeringspartier att backa, alltså när, framförallt om man är ganska liten när man får inflytande. Det har ju till exempel Folkpartiet, när de backade för varje gång de satt i regering, till exempel moderatledd regering liksom. Och Centern har också backat när de har suttit i, och jag vet inte, Miljöpartiet så där, vet inte riktigt, men är det inte liksom lite så där, alltså när det gäller just att det blev en helig ko, det här med regeringsfrågan liksom, lite grann.
Ja, men det är väl alltid så när man ska gå in och ta ansvar, så är inte alla med på att faktiskt göra den resan, för det kräver ju rätt mycket av en organisation. Men det här är också lite av en nidbild som vi har, att vi bara liksom flaxar runt och ger stöd lite så. Men vi har faktiskt suttit i många styren i regioner och kommuner, och där har vi faktiskt kunnat göra verklig skillnad för våra invånare. Och därför tycker vi att det är ett helt naturligt steg för oss att även göra det på riksplanet.
Okay. Men du säger att man måste våga för att vinna. Är ni spelare?
alla partier är spelare i det politiska spelet skulle jag vilja säga. Så att vi är inte något unikt med det.
Okej, jag bara undrar det alltså, för att det är ju också Putin, han är också en spelare.
Ja, men vi spelar om olika saker, tänker jag.
Ja, det får man väl hålla med om faktiskt. I alla fall, Per-Åke, du hade någonting.
Vi hoppar till ett helt annat ställe här. Ni skrev 2025 att ni ville att både LKF och Lunds kommun skulle ansluta sig till det här medlemskap för rättvist byggande. Innebär det att ni vill göra till en del av budgeten, eller är det bara ställningstagande?
Det, precis så var det. Det var ett förslag från Vänsterpartiet att Lunds kommun skulle gå med i rättvist byggande, och det blev bifallet i kommunstyrelsen. Och vårt kommunala fastighetsbolag LKF var redan medlemmar sedan tidigare. Svar ja, det blir en effekt på budgeten. Dels är det en medlemsavgift, men den är väldigt liten. Det är inte många, om det ens var 100 000 kronor tror jag inte. Alltså det är en liten medlemsavgift. Det andra är ju att det får en effekt utifrån att man gör kontroller, och då är det ju föreningen som bistår med det. Så det kommer kontroller på byggarbetsplatser och så.
Kan ni kort förklara vad medlemskap för rättvist byggande är?
Det startades i Stockholm av Stockholmshem, tror jag. Och det handlar om att säkerställa att upphandlingar följs när kommunen och kommunala bolag bygger. Det som lätt händer är att man tar in underentreprenörer som tar in underentreprenörer, och då blir det väldigt svajigt i arbetsmiljö, arbetsvillkor. Vi hade ju ett väldigt tragiskt fall för något år sedan när det var en hiss som rasade ner utanför Stockholm med byggarbetare och där människor faktiskt dog. Så att den typen av kontroller, och det gäller också ekonomisk brottslighet i den här branschen. Så att då har man gått ihop ett antal, det Skatteverket är med bland annat, och Polismyndigheten är med, och fackförbunden är med, och så är man ihop och kontrollerar så att det går rätt till på byggen. För det är en sak att upphandla ett bygge enligt konstens alla regler, men man måste vara där ute och se till så att allting följs i praktiken.
Okej, det var ett bra svar där, tyckte jag. Ett svar så gott som något i alla fall. Och då hade du fortsatt. Ja.
Vänsterpartiet har strykt åtta kandidater för sina vallistor. För att det Vänsterpartiet har strykt åtta kandidater för sina vallistor. Och senare delar antisemitiska, ryskvänliga och hatiska åsikter enligt Expressen. Det handlar bland annat om inlägg för hyllningar för Rysslands president Putin och terrorstämplade Hamas. Alla kandidaterna ställde upp i kommunalval, och en del stod också på riksdagslistan. Hur väl känner Vänsterpartiet sina kommun- och riksdagskandidater?
Alltså det är en jättebra fråga. Jag, i grunden tycker jag att de här granskningarna faktiskt är väldigt bra för vårt parti. Och det kan ju vara så att egentligen fler partier skulle behöva den här typen av granskningar. De här fallen som var nu senast, man kan se när man läser Expressen att många av dem kommer ifrån väldigt små partiföreningar i mindre kommuner runt om i landet. Och där är ju vi uppbyggda, där är vi ju partierna föreningar. Och de som sitter i valberedningen och i styrelsen är människor som är engagerade på sin fritid och gör sitt bästa. Men vi har inte en jätteorganisation för detta. Och jag tror i och med sociala medier, Facebook inte minst, så är det väldigt lätt för människor att dela. Och ni vet ju själva hur det är. Vissa är inte aktiva alls och vissa delar hur mycket som helst material på Facebook. Det är väldigt lätt att det blir fel. Och i de här fallen har det blivit väldigt fel. Så jag är jätteglad att de personerna nu är strukna från alla listor och inte kandidera längre.
Vad har ni för kriterier då för att stryka någon? Har ni någon strategi eller någon kriterielista eller något sånt där? Hur ska man vara för att bli struken? Hur ska man vara för att inte bli struken?
Ja, men vi har ju våra principer. Vi har ju nolltolerans mot all rasism. Och där inkluderas även hat mot judar. Eller förtryck som Putin utför i sitt land. Så där går gränsen helt enkelt. Man kan inte uttrycka det om man ska vara
så en man kan inte ha det som det var till exempel någon av era företrädare. Hon gick upp och ville vara väldigt tydlig med att jag står upp jag står upp mot Israel, men jag vill inte, men det innebär inte att vi på något sätt kan legitimera Hamas. Och hon blev utbuad av sin egen förening, det liksom av de som var på plats utifrån det inslaget man såg. Det säger ni att nej, så ska man inte ha det. Man kan inte ha någon liksom att församlingar som beter sig så.
Det här, jag såg också det klippet, och det här är ju också en av de sakerna som är väldigt svåra när man ordnar någonting och bjuder in väldigt brett, att alla möjliga människor kommer. Det här var ju en manifestation, tror jag, i Uppsala, gissar jag, någonstans ute på stan. Så det kunde ju vara verkligen vilka personer som helst som kunde komma dit och lyssna på henne. Och de personerna verkar ju ha haft lite andra förväntningar. För hon var ju väldigt tydlig med vad Vänsterpartiets ståndpunkt är. Och många blev upprörda. Och det var ju uppenbart att de personerna hade andra förväntningar då. Men hon stod ju upp för vår politik i det läget. Vilka som kommer till sådana evenemang som man ordnar som är helt öppna, det är ju väldigt svårt att kontrollera. Och det är klart att det finns ett väldigt stort och brett engagemang för Palestina-frågan i samhället. Men vissa tar det ju på ett sätt som inte är förenligt med just Vänsterpartiets politik. Men man måste ju inte vara med i Vänsterpartiet heller. Och jag tror inte att alla de människorna som var där nödvändigtvis var medlemmar i Vänsterpartiet.
Då tar vi en annan fråga här. Malmö ska inte använda skattebetalarnas pengar för att gynna företag som medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller bidrar till krigsbrott, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Malmö. Vänsterpartiet säger att det är ett krav att förhandlingar om styret i Malmö inför styret i Malmö. Hur ska ni granska alla företag som Malmö samarbetar med och handla etiskt och rättvist med? Är det ett krav som ni ställer på Malmö?
Vi ställer ju alltid krav på de som vi har avtal med. Så att det här är ju egentligen inte annorlunda från hur vi brukar jobba med att följa upp våra upphandlingsavtal. Så att det här är egentligen bara en check till på den där listan där vi går igenom våra avtal regelbundet. Men vi är ju för att man har så mycket som möjligt egen regi, så att vi inte behöver lägga så mycket pengar på kontroll av avtal helt enkelt. Så att det här är ju en resa man behöver göra. Men vi kommer ju fortsätta att behöva handla både inom landet men också utifrån. Och då behöver vi se till att vi följer samma principer som vi har i Sverige även när vi handlar med utländska.
Säg någonting.
Jo, men så här. För det här är ju en fråga där kommunerna faktiskt i någon liten mån kanske kan påverka. För kommuner får inte lov att bedriva utrikespolitik. Men vi har ju flera, det är liksom olagligt. Men det finns ju tillfällen när man som kommun ändå har en påverkan på internationella frågor. I Lunds kommun beslutade vi ju ganska så snabbt efter förslag från liberalerna att bojkotta Ryssland när de gick in i Ukraina. Och det var alla med på. Så vi la ett liknande förslag, eller det var faktiskt i princip kopierat förslag, om att bojkotta Israel, eftersom att vi anser att den nuvarande regeringen i Israel bedriver folkmord på Gazaremsan. Och det förslaget gick ju inte igenom, och det fanns en del juridiska förklaringar som man hänvisade till det då. Men det är klart att upphandling är ju ett sätt för en kommun att påverka, och det är ju enorma summor med pengar som kommuner upphandlar för. Så man vill ju ha ordning på vilka man handlar av.
Måste vi inte då också bojkotta USA om vi ska vara konsekventa, menar jag?
Så långt skulle inte jag vilja dra det än, men det skulle man kunna fördjupa sig i ytterligare.
Du har ju pratat om det. Du lyssnar på Fontänbubbel, och här vi hörde var Dreams med Fleetwood Mac, och det var du, Alexandra, som hade valt den.
Ja, det här är en låt som jag, man kan säga, återupptäckt. Jag lyckades höra den på sociala medier, tror jag, och då fick jag igång ett barndomsminne av när jag åker tåg genom hela Sverige och lyssnar på i min freestyle.
Oj, det är det vackraste som finns, att när man snappar upp en låt igen och som man har lyssnat på i barndomen eller tidiga tonåren liksom, och liksom att wow, liksom, jag förstår precis hur det känns. Ja.
Ni skriver att Vänsterpartiet vill införa ett krav på att man måste ha tillstånd för att bedriva uthyrningsverksamhet enligt partiledare. Vad ska ett sånt tillstånd omfatta?
Jag vet inte, är det korta svaret. Mm. Vilken sorts uthyrningsverksamhet är det?
Vem tror ni skulle vilja äga eller planera att äga ett hyreshus då, eftersom det är det handlar om tillståndsfrågan?
Okej, hyra ut lägenheter. Alltså, jag tror inte att någon av oss är så insatt i detta, men det är ju helt uppenbart så att det finns hyresvärdar som inte sköter sin del av avtalet. Det värsta exemplet, det finns ju exempel över hela landet där människor bor i hyresrätter där hyresvärden inte tar ansvar. Det kan ju vara det handlar om, men jag är faktiskt inte helt säker.
Och fastighetsbranschen ser också ut så att det är ibland billigare att låta en fastighet stå tom än att faktiskt hyra ut den, trots att det finns bostadsbrist. Så det behöver vi också komma åt.
Ja, det fanns ju förfrågor både om kommunala bolag skulle ta över fastigheter som var misskötta och så här, enligt vad jag kunde se här papper också.
Det är ju ofta en ganska bra lösning. Där finns ju ett exempel i Malmö med kinesiska muren där MKB har gått in och tagit över lägenheter där. Det är ju jättetråkigt att det behövde gå så långt. För de som har köpt bostadsrätter har ju förlorat sin investering. Å andra sidan har de ju nu fått en trygg hyresvärd så att de kan bo kvar och trivas istället för att liksom ha mögel i hela lägenheten och hissar som inte fungerar och så. Men ja, jag tror att det kanske är en bra lösning i de fallen där det inte fungerar på annat sätt.
Ni säger att de allra flesta vinner på den politik för trygghet, frihet och jämlikhet ni arbetar för. Att ni vill bygga ett samhälle som frigör sig från kapitalismen, ett som fungerar för alla och inte bara för några få. Ni pratar i ert partiprogram också mycket om överklassen, kapitalet, arbetarklassen, auktoritära högerkrafter, konflikt och frigörelse. Kommer ni att nå de unga med den retoriken, tror ni?
Bra fråga. Ja, men jag tror inte unga läser vårt partiprogram väldigt mycket, utan det ligger väldigt mycket på oss som är ute och träffar unga att kommunicera just de här delarna på ett annat sätt. För att kan låta lite stolpigt.
Jag tror nog att unga kan vara ganska engagerade också politiskt. Ni är ju unga och ni är engagerade politiskt. Liksom, så.
Jag är relativt ung, 47.
Ja. Nej, men man, alltså, är det inte lite grann ändå så att Är det inte bättre att hänvisa ibland till, alltså även om partiprogrammet är ganska allmänt och man har mer stringens i Facebook liksom, är det inte bättre att ändå att uppmana, alltså när man har sån här digital pajkastning så blir det ju lätt liksom, så är det risk, man kan dra till sig några men stöta bort andra liksom, det kan man göra kanske, tänker jag, även unga kan förtjäna liksom, som ibland, jag vet inte.
Alltså jag tror att vårt partiprogrammet är ju lite speciellt, för det färgas ju verkligen av partiets ideologi. Både Alexandra och jag var på partikongressen när vi antog partiprogrammet, och det är ju jätteintressanta, väldigt djupa diskussioner, och det är ändå rätt många, det finns ju ändå en hel del människor som är intresserade av det, och är man det så är man väldigt mycket välkommen att gå med i Vänsterpartiet, och vi ordnar ju ofta till exempel studiecirklar om man verkligen vill fördjupa sig i till exempel marxistisk ideologi eller liksom men fördjupa sig i partiets historia och ideologisk liksom bildning kan man säga, så det är man varmt välkommen.
Men ser ni er som ett marxistiskt parti idag eller?
Vi har ju grunden i den marxistiska ideologin. Där finns ju en grund för våra parti. Och det handlar ju ganska mycket om ekonomisk teori och sådär.
Men vi ser oss som demokratiska socialister.
Vänsterpartiet föreslår att det införs ett högkostnadsskydd för tandvård liknande det som finns i sjukvården där man betalar max 1450 kronor per år. Dessutom föreslår partiet att gratis tandvård för unga upp till 23 år återinförs. Ni säger att sedan den nuvarande Tidöregeringen tagit bort gratis tandvård för unga 20-23 år så har tandvårdsbesöken i gruppen minskat med 60%. Har ni någon aning om vad det här mastodontprojektet kommer att kosta? Med tanke på att tandvård troligtvis är den vård som alla medborgare är i behov av i utökad form, åtminstone någon gång i livet.
vi har räknat på det här och vi har det i budget. Så att det går att finansiera, det är fullt möjligt. Jag har inte den siffran i huvudet själv, men det är möjligt att kolla upp det.
Men det var en hög siffra då, antar det måste kosta en del om man får gissa då.
Ja, men det kostar också samhället väldigt mycket om folk inte går till tandläkaren och får svåra sjukdomar på grund av att man inte gör det.
Och där har jag en följdfråga på det. För alltså när det gäller just den där 23-årsgränsen att man tog bort eller att man sänkte den. Alltså så som det har motiverats ibland när man gjorde så var det ju att den inte användes fullt ut. Och ligger det inte, kan det inte ligga någonting i det att det kanske, den åldersgruppen kanske inte... Man kanske inte använder den, de billiga liksom, de som fick gratis kanske inte använder. Är det inte på något sätt bättre att lägga det på stora grupper som inte har liksom, till exempel pensionärer och så, alltså, om man ska prioritera? Liksom.
Ja, men högkostnadsskyddet kommer ju vara omfatta alla som inte då inte ungan då. Och det kommer ju bli billigare än vad till exempel nuvarande reform är för de allra flesta åtminstone.
Jag har också hört det argumentet, att argumentet för att ta bort det är att man bokade in en massa besök för de här unga vuxna människorna, och så kom de inte. Och jag tror dels att det är lite överdrivet. Vi ser ju att det har gått ner väldigt mycket, så många kom ju på sina tider. Sen tror jag att också det har ju att göra med hur man väljer att lägga upp det. Väljer du att boka in alla på regelbunden uppföljning och de inte kommer, ja, det är ju en sak. Men som Alexandra säger, med ett högkostnadsskydd så går du ut till tandläkaren när du behöver det. Alltså du behöver inte gå dit du behöver inte gå dit varje halvår om du inte har något problem med dina tänder, utan du går när du behöver, och sen när du kommer upp till en viss summa så kostar det dig ingenting efter det. Det tror jag är kanske egentligen en bra lösning, särskilt om den gäller över för alla människor.
Det kan vara en bra lösning, men jag tänker också att kontroller är ganska bra. Det funkar ganska bra. Då har man koll på det och så liksom, så på sina tänder, och sjukvården har koll på tänderna, eller tandvården då. Och jag menar, det är inte dåligt med kontrollbesök i tandvården, för man kan göra mycket under kontrollbesök. Man kan hitta hål som man kanske inte visste att man hade, eller början på hål. Man kan ta bort plack och en massa sådana saker kan man göra.
Absolut. Men jag tror att, som sagt, jag tror egentligen att det vore bra att behålla de här, att det är gratis upp till en högre ålder än vad det är idag. Och jag tänker att man borde kunna göra en sån överenskommelse med sin tandläkare. Vill jag bli kallad för kontroll eller vill jag det absolut inte? För det som också händer med ungdomar i 20-årsåldern är att de flyttar ju en hel del. Så plötsligt bor man inte där längre, och så har man flyttat och så glömde man att anmäla det, och så är man när man är 21.
Och det är väldigt stor skillnad på var i Sverige också som du ska söka tandläkarbesök hos. För att där kan ju väntetiderna vara jättelånga där du flyttar till, och då är kanske det anledningen till att du inte utnyttjar det fria besöket.
Vi lyssnar på Fontänbubbel, och där vi hörde var Exile of the Sons of Uslo, jag vet inte hur det är, med Milkweed. Vänsterpartiet lanserade i juni ett landsomfattande familjepaket som innebär 16 miljarder kronor till barnen i form av en bebispeng på 15 000 för första barnet, höjt barnbidrag, höjt bostadsbidrag, 100 nya öppna förskolor och sommarlovskort för ungdomar. Utöver detta så lovar ni kortare arbetsdag, väsentligt högre löner i alla kvinnodominerade yrken, avskaffad karensdag, rätt till heltid och höjda pensioner.
Ja, vilken fråga av de här är viktigast om ni måste välja en förhandling?
Vilken bra fråga, och vi kanske ser på den olika. Det jag först tänkte på att säga var att det som är så sjukt med alla de här förslagen, som det är ganska omfattande stöd till liksom familjer och unga vuxna, och ändå är det inte så dyrt att genomföra att det inte går. Om man tänker på de sakerna som genomförs idag med skattesänkning för de som tjänar allra mest, rutavdrag och rotavdrag som vi betalar miljarder för i skattepengar. Så det tycker jag är sjukt med alla de här förslagen, för det låter som att det ska bli jättedyrt, men det går utmärkt att göra detta. Vilket som ska prioriteras, det är ju en jättebra fråga. Oh, det känner man att man vill lämna till proffsen i Stockholm. Men jag tycker väl att det är... Alltså höjt barnbidrag känns ju som att väldigt många vill införa nu. Så det behöver inte vi prioritera. Den kan ju KD prioritera. Så blir det det i alla fall.
Men jag tänker så här att...
höja lönerna tror jag. Är inte det viktigt?
15 000 för första barnet. Det är en bebispeng då. Det är en engångssumma, va? Och jag menar, om man, de säger att det kostar 1,5 till 2 miljoner eller 2,2 miljoner något sånt där för att uppfostra ett barn upp till 18 års ålder. Vad är de 15 000? Det är ju en droppe i havet.
Argumentet har väl varit att det är en hel del utgifter som man har med första barnet som man inte har sen. Jag har ju tre. Och den där första bilbarnstolen kostar ju skjortan, men sen kan alla tre använda den. Och barnvagn är också jättedyrt, men sen kan alla tre använda den. Det här handlar ju om att ändå göra många olika saker för att underlätta för människor att faktiskt bilda familj och skaffa barn. För det är ju ett jätteproblem som vi har idag, att det föds färre och färre barn. Det är inte så bra.
Jag tänkte på det, och vi går vidare. Ni har ju delvis svarat på det, alltså finansieringen, att ni menar att det kostar inte så mycket eftersom det är, men samtidigt så finns det till exempel både avskaffad karensdag, har ju det liksom effekt att det påverkar ändå människors beteende, liksom att många, om man får full ersättning första dagen så stannar många hemma i måndags liksom. Och sen är det också att deltid, heltid, alltså det är ju liksom matchningsproblem på arbetsmarknaden, alltså när det gäller deltid, att många är glada om de ens får deltid. Och alltså, och sen är det liksom, när det gäller kortare arbetsdag så är det också någonting man måste ha i beaktande, liksom vilka personal, om det nu är problem att vi redan har brist, hur får man in personal? Så det är ju en sak som jag tänker, men en av de här sakerna som ni har ju pratat om, att ni vill ta bort ROT- och RUT-avdrag och sånt. Men sen har ni också, ni har en av era sådana här som ni går till val på, det är miljardärskatt. Att ni menar att det ska kunna finansiera en del. Men riskerar inte det att, finns det inte en risk att privata investerare lämnar landet så som skedde i Norge här om året när man införde en förmögenhetsskatt på nytt? Liksom? Då flydde de till Schweiz.
Jo, men det finns risk att en del av dem lämnar landet. Men det finns ju också mycket stora möjligheter att folk flyttar till Sverige. För att även om vi inför en miljardärskatt så är det fortfarande väldigt attraktivt att etablera sig i Sverige. För vi har väldigt låga skatter för höginkomsttagare ändå, och även företagsskatter.
Men ganska många av dem som betalar, när man betalar ändå, det finns ju massa mycket skatt på arbete, alltså man betalar ju löneavgift, alltså via arbetsgivaravgift och sånt, och skatter ovanför taket. Så visst, alltså det är väl absolut sant att det liksom absolut är mer rättvist att ha liksom att de som har mer också betalar mer, men det finns inte risk att det också drabbar, eftersom om man inte gör någonting åt när det gäller skatten på arbete så kommer det ju vara ganska många som skaffar sig och jobbar sig uppåt, och sen så har de betalat väldigt mycket skatt och så får de dessutom en miljardärskatt ovanpå det.
Det är ju väldigt få som blir miljardärer, och särskilt särskilt att jobba sig till en miljard, det är ju, alltså, det är liksom den här möjligheten att komma igenom.
Ingvar Kamprad kanske gjorde det.
Ja, jo, men han var ju också en sån som flydde ganska snabbt från Sverige.
Han gjorde det
oavsett om det fanns miljardärskatt eller inte. Men problemet är, det var några år sedan som jag såg att Aftonbladet hade en lista på de 50 rikaste, eller kanske till och med 100, jag minns inte exakt. Det var en enda person på den listan som hade blivit rik på sin lön. Och det var Zlatan Ibrahimovic. Han var den enda som hade blivit rik på sin lön. Ingen annan blir rik på sin lön. Man blir rik på att redan ha en förmögenhet som man antagligen har ärvt. Så går det oftast till. Och det som vi föreslår är ju inte då höjd skatt egentligen på lönen. Vi föreslår en viss höjning på de som tjänar väldigt mycket pengar. Men för de som har vanliga normala
löner... Jo, men det blir när det krockar. Alltså jag tänker
föreslår vi en sänkning. Ja.
Men just när man har skatt på lön och sen arbetsgivaravgift och sen ett tag så får man... så drabbas man av en sån här liksom att man betalar rikemansskatter liksom så. Är det inte det som ofta leder till skatteflykt, alltså när det är den här kombinationen liksom?
Jag tror jag måste nästan gräva i detta, för jag hör precis tvärtom från Norge, att det har inte varit, det har inte egentligen hänt så mycket. Det har varit någon enstaka.
Ja, det stod på SVT.
Ja, visst, och då ja, men jag det jag skulle vilja, jag har hört precis tvärtom. Man skulle vilja gräva lite djupare i det där och se vad effekten verkligen blir. Men grejen är ju att jag tror att också det är så att väldigt många rika människor och företagare vill gärna också bidra mer. Mm. Det kom ju ett brev för ett par år sedan från ett antal väldigt stora företag, viktiga företag för Sverige, där de bad om att få bättre reglering på miljöområdet. De vill ha hårdare regler, för de vill uppfylla reglerna, och de vill att det ska vara någon sorts rättvisa i det där, så att alla har samma regler. Jag tror att många av de som driver stora företag i Sverige vill bidra också.
Och i New York, där vi har en socialist som är borgmästare nu, där införde man ju också någon
Mamdani.
Införde man ju också en slags förmögenhetsskatt, det vill säga på de som hade fastigheter i New York. Och de fick betala en hel del, men det berörde dem dels inte särskilt mycket, för de har väldigt mycket pengar. För det andra så är det väldigt attraktivt att bo i New York, så de hade ingen lust att flytta från New York, för det var inget annat ställe som var bättre. Och så tror jag också att det är med Sverige. Det finns få länder som är så bra som Sverige. Varför skulle man vilja lämna Sverige?
Nu har jag hittat en annan fråga här. Vänsterpartiet i Malmö har frågat malmöborna vad vill ändra på. Planerar ni att göra det i Lund också?
Ändra på vad då? Säg igen.
Du har gått ut med en generell fråga till malmöborna vad de vill ändra på i samhället.
Och ja, visst. Vi har ju gjort det där på ett möjligen lite annat sätt, jag är inte helt säker. Men det vi har gjort i Lund är ju att vi har varit ute på jättestora dörrknackningskampanjer. Och jag tror att vi leder av alla partiföreningar i hela Sverige här i Lund. Vi har knackat på nästan 27 000 dörrar, tror jag, i Lund, och pratat med väldigt många lundabor. Och det är ju ett jättebra sätt att få ett litet hum om vad människor tycker är viktigt i sin vardag, för det är jätteviktigt.
Lyssna på Fontänbubbel, och det här vi hörde var den gamla klassiken Another Day in Paradise med Phil Collins. Och det var du, Helena, som hade valt den.
Men jag är i Phil Collins-period nu, så jag lyssnar mycket på hans musik. Och den här tycker jag är fin för att den har sån fin melodi och också en jättefin text.
Ja, man tänker liksom sådär. Jag fick association, jag hörde den i en sån här pjäs som heter Don't Forget to Kiss Your Mother Goodbye, som hade om drogmissbruk. Och då tänker jag på det här paradiset liksom, när man är mitt i den. Liksom, det är min association till texten lite grann. Men ja.
Ja, ni säger att ni vill anställa mer personal inom äldreomsorgen i Lund och garantera kompetensutveckling och testa 6 timmars arbetsdag. Och att Lunds högerstyre och Miljöpartiet har gjort det mycket dyrare för gamla genom stora avgiftshöjningar. Är det en god idé att
kannibalisera
på det andra partiet på vänstersidan, får man väl säga, som fortfarande rakryggen inte falla i Moderaterna och KD.
Som fortfarande rakryggen nog att inte falla in i Moderaternas, KDs, Liberalernas och SDs utvisningsfrämst. Ursäkta mig, hjälper dig. Men
den här avgiftshöjningarna som genomfördes var förra mandatperioden, och det styret som är nu, som är Moderaterna och Socialdemokraterna, som har haft budgetstöd från oss i Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, har tagit bort de avgifterna. Och sen så var det ju lite olika intressanta vinklar på den här frågan, till exempel att Miljöpartiet är på vänstersidan. Jag är inte säker på det. Jag tror man behöver liksom bena ut lite grann i hur de röstar i kommunen för att reda ut om man tycker att de är på vänstersidan eller inte.
Men vad menar frågor som de inte skulle vara på vänstersidan i då?
De har ju till exempel inte röstat för förslaget om gratis sommarkort till ungdomar eller gratis frukost i skolan. De har inte följt med på de budgetförslagen som vi har lagt om satsningar i förskolan. Så att jag tycker att man, men det får man vara en för reda ut själv vilka frågor de tycker är viktiga att följa. Men de här avgifterna som lades på är numera borta, om jag inte har helt fel för mig. Men det var i alla fall tanken att de skulle bort, och det tror jag att de är.
Okej, då faller frågan hur mycket kommunalskatten skulle behöjas för att motverka det här.
Det var ju väldigt lite som kom in på de där avgifterna. De var jätteonödiga. Det handlar om hjälpmedel som man verkligen behöver. Det vill säga att om någonting händer med mig, att jag blir äldre eller att jag blir sjuk eller skadar mig på något sätt, så att jag behöver till exempel en extra insats till min toalett för att kunna gå på toaletten, ska jag betala en avgift för att gå på toaletten i mitt eget hem? Nej, det är ju den typen av hjälpmedel som kommunen ska ställa upp med. Man hade ju något sorts argument om att folk hade massa hjälpmedel helt i onödan och att det var därför bra att ha en avgift för att minska det. Jag köper inte riktigt att folk skulle ha massa hjälpmedel hemma i onödan. Då får man väl hjälpa människor att lämna tillbaka det i så fall. Det är ju inte säkert att det är så enkelt. Men jag tror inte att man har massa sådana grejer hemma i onödan.
Jag kan ta lite snabbt bara. Det är en ganska kort, lätt fråga att svara på. Men, när Nooshi frågades ut i P1 så framgick det att ni vill ha kvar den sänkta matmomsen, men att ni samtidigt vill inrätta ett offentligt prisövervakningsorgan. Med andra ord så ska ett betydande skattebortfall kombineras med ett kostsamt och reglerande övervakningssystem. Och min fråga är, vore det inte mer träffsäkert och billigt att använda momssänkningen som ett tillfälligt konjunkturpolitiskt verktyg för att lätta på människors ekonomiska marginaler i en specifik situation? Alltså istället för att permanentera det.
Alltså, jag tycker ju inte att momsen är ett väldigt bra instrument. För precis som du säger så drar det också in väldigt stora resurser till gemensamma kassan. Men vi har haft en situation, och vi har fortfarande, där barnfamiljer och äldre inte kan äta tillräckligt näringsrik mat på grund av att matpriserna är för höga. Och då kan vi inte ta bort den här momssänkningen just nu, för det skulle vara förödande för stora grupper.
Vänsterpartiet har ju drivit att sänka matmomsen långt tillbaka i tiden. Om man letar lite i arkiven kan man hitta gamla valaffischer från Vänsterpartiet på den tiden när vi hade, innan vi bytte partinamn senast. Ja. Där det står sänk matmomsen. Alltså, det är ett vänsterförslag.
Jo, men det här är frågan om mer politik idag.
Ja, men och vi tycker väl inte, det är inte en jättedum idé. Det stora problemet är ju att vi har en sån monopolsituation på matmarknaden med tre stora jättar som äger alltihop. Och det är väl det som är det största problemet egentligen.
Okej, ni säger att Lund ska vara jämlik, jämställd och klimatsmart kommun och att vi ska klara vår tids ödesfråga klimatet, så behöver Lunds kommun öka tempot och anstränga sig ytterligare med klimatsmart byggande och stora satsningar på solceller, billigare, bättre kollektivtrafik och cykel. Hur mycket pengar vill ni sätta av för klimatförbättringar?
Klimatinvesteringar.
Ja, men i kommunen har vi ju varit beredda att avsätta ganska mycket. Och där tror jag vi har ganska stort stöd från övriga partier. Vi pressade ju fram i en av budgetförhandlingarna, vi gjorde en liten summa men som ändå är ganska viktig, 10 miljoner kronor för ökad trädplantering. Jätteviktigt av flera klimat- och miljöskäl. Vi har också fått igenom en satsning på att bygga ut det som heter Plocket. Alltså kommunens organisation för att återbruka möbler och inventarier. Det finns så otroligt många kontorstolar i denna värld. Vi skulle aldrig behöva tillverka en enda kontorstol till om alla bara kunde samsas om de som finns. Så där har vi en riktig besparing och faktiskt en riktig miljöbesparing. Klimatsatsningar tror vi att Lunds kommun kan göra ännu mer av, fast vi redan ligger rätt långt fram och många kommuner tittar ju på Lund för att lära sig av det. Transporter är ju det området som är kvar liksom. Det är ju det som återstår, och därför måste vi hjälpa människor att ställa om till att resa kollektivt, och då måste kollektivtrafiken bli mycket billigare.
Har du sett min lilla mor svabba golv på ett kontor? Liten, flitig, svettig tant. Och den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut.
Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var familjeporträtt med Allan Edwall. Och vi har nu delat ut så vi har lite publik, dela ut lite publikfrågor om man vill ha. Och vi har redan en gäst som vill ställa en första fråga. Vill du presentera dig?
Ja. Hej, jag heter Göran. Och jag är pensionär. Men jag har också varit journalist hela mitt liv. Och jag vet hur man producerar en tidning och hur man vinklar den. I somras så var jag övertygad om att vänstern skulle få över 10 mandat. Jag tror inte det längre, för denna en häxjakt på er nu. Nej, precis när jag kom in här i rummet så hade jag läst Aftonbladet. Och då stod Nushi och ett par medlemmar till med medlemmar ur palestinska Fatah-rörelsen. Och de är inte terrorister. Al-Fatah var terrorister på slutet av 60-talet. Men du står sidan om mig.
Jag hör inte.
Alltså, hur kan man de här grejerna som har kommit fram om vänstern och Palestina, det har ju tidningarna legat på, sparat. De flesta händelserna var ju förra hösten. Och jag vet inte hur, att man inte kan genomskåda det. Men ni är ju inte nya i politiken. Hur kan man förbereda sig på sånt?
Ja, men det är väl alltid svårt att förbereda sig. Vi vet ju att vi blir hårt åtsatta. Vi har varit det under lång tid, så det är ju inte bara nu. Det vi kan göra är ju att vi riggar organisationen och ger oss in i valrörelsen med vetskapen av att de kommer att attackera oss från alla håll och kanter. Och ni får vara beredda på det helt enkelt. Sen vad exakt som ska komma kan vi ju aldrig veta. Men vi vet med oss att de försöker sätta oss. Och vår svaga länk nu är just det här med Palestinafrågan. Och vi hotar etablissemanget och vi hotar Socialdemokraterna genom att vi faktiskt växer och vi också tar över grupper som de har varit stora i innan. Till exempel människor i våra olika bostadsområden som har bakgrunder från andra länder än Sverige till exempel. Mm.
Är det någon mer som har någon fråga?
Jag ska bara tacka och säga att jag var tandläkare också. Min behandling ska kosta 230 000. Men har du fyllt 67? Ja, så det gjorde jag. Ja. Då blir det 23 000. Så det är ju bra.
Ja.
Jättebra. Ja. Jag önskar att alla kunde få det. Att man inte skulle bli så jävla gammal. För. Men tack sen. För nu ska jag gå och rösta på er.
Tack för ditt stöd.
Då har vi ytterligare en gäst som vill komma upp. Vill du presentera dig?
Ja, det kan jag göra. Marcus heter jag. Och jag undrar lite, ni talar ju om kollektivtrafiken precis och hur viktig den är för klimatomställningen. Skulle man inte kunna inte bara reducera biljettpriserna utan faktiskt införa en skatt som skulle kunna finansiera gratis kollektivtrafik? Har inte det varit ett sätt att gå tillväga på?
Alltså vår vision är ju att kollektivtrafiken ska vara gratis. För vi anser att kollektivtrafiken är en del av välfärden, precis som sjukvården och äldreomsorgen och allt annat som vi behöver i livet.
Så inget av det är gratis heller?
Ingenting av det är gratis, men allt det finansieras genom skatten.
Inte helt, det finns ju egenavgifter också.
Ja, men det vill vi inte heller ha. Utan vi tycker att vi ska ta tillräckligt hög skatt så att vi kan finansiera en stark välfärd för alla.
Man kan väl säga också att det är ju absolut det som är vår vision. Vi försöker ju nu att pressa vår vision på till exempel Socialdemokraterna som vi ofta samarbetar med i mindre steg. Och vi har ju lyckats att pressa fram så att det finns flera partier i Region Skåne som föreslår en ganska billig Skånebiljett. faktiskt. Vi är väl billigast, men jag menar, det får vi ju liksom förhandla om sen. Men det känns ju rätt så bra att vi har lyckats pressa det så långt. Och att vi i alla fall i Lunds kommun har de här gratis sommarkorten. Att man liksom steg för steg pressar på där för att nå den här visionen så småningom.
Jag hade inte vi konsekvent drivit frågan om billig kollektivtrafik och till och med slopade avgifter för vissa grupper under väldigt lång tid, så hade det inte funnits skäl för Socialdemokraterna att lämna det vallöftet vid det här valet.
Det är ingen mer som har någon fråga? Ja, då tackar vi för oss. Vi tackar våra gäster. Då är Helena Falk och Alexandra Thomasson. Och tack för att ni ville avsätta er tid och ställa upp. Och vi tackar oss själva. Det är jag, Olof, Roger och Per-Åke. Och så tackar vi Tina och Per som har suttit med tekniken. Och så tackar vi våra frågeställare, Marcus och Göran. Och så tackar vi inte minst framförallt kanske publiken som har varit här och ger oss energi. Så har vi nu på torsdag så är det sista, då är det Liberalernas tur att bli grillade. Så vi ses snart igen. Nu vet jag inte om vi har någon sista låt att lägga kvar på, men har vi det? Okej, ja, men då får vi se vad det blir. Tack för oss, hejdå.